Var glad för Kristus lever. Ja, Jesus har uppstått. Vad betyder egentligen uppståndelsen? Och hur ska vi förhålla oss till den berättelse som på ett sätt har förändrat hela historien och samtidigt är helt omöjlig att förstå? Vi ska börja med att göra en tillbakablick på den evangelietext vi har lyssnat till från Matteus. Vi börjar vid Jesu födelse. Då får han besök av tre vise män från främmande länder. Och nu när Jesus dör är han omgiven av tre visa kvinnor som vakar över honom fram till dödsögonblicket och sedan ser till att hans kropp är i tryggt förvar. Josef från Arimatea, en av Jesus rikare lärjungar, han har en grav och där kan kroppen läggas. Jag gissar att kvinnorna stannar och vakar över kroppen medan Josef går till Pilatus och ber om tillstånd. Tillstånd att få ta hand om kroppen. En önskan som Pilatus tillmötesgår. När tillståndet väl är utfärdat så sveper kvinnorna Jesus i linnetyg och lägger honom i graven. Och graven försluts med en sten. Men Maria från Magdala och en Maria till stannar vid graven och fortsätter att vaka. Och så faller mörkret. Antagligen sover någon av de religiösa ledarna väldigt dåligt och ägnar natten åt att grubbla. Jesus har ju sagt att han ska uppstå. Vad händer om han gör det? Eller tänk om lärjungarna iscensätter en uppståndelse genom att röva bort kroppen. Morgonen därpå är det därför fariseerna och översteprästerna som går till Pilatus och ber att graven ska bevakas under 3 dagar. Även den önskan uppfyller Pilatus och ber att graven ska bevakas 3 dagar. På söndagmorgonen återvänder kvinnorna till graven. Återigen, precis som vid korsfästelsen, utbryter jordskalv. Denna gång är jordskalvet orsakat av en ängel som stiger ner från himlen, rullar undan stenen som har förseglat graven. Ängelns ankomst beskrivs som ett blixtnedslag och hans kläder var vita som snö. Vakterna blev vettskrämda. Det står att de faller ner som döda. Men ängeln lugnar kvinnorna och förklarar att de inte alls behöver vara rädda. Jesus har uppstått. Och tillsammans med änglarna får kvinnorna söka igenom den tomma graven. Och så uppmanar ängeln dem att gå och berätta för lärjungarna att Jesus har uppstått och gått före dem till Galileen. Och där ska han återigen visa sig för dem. Fyllda av rädsla och glädje lämnar kvinnorna graven för att berätta. Och på väg till lärjungarna visar sig Jesus plötsligt själv för de båda kvinnorna. De faller ner, griper tag i hans fötter. Och gesten som på ett sätt är tecken för tillgivenhet, men också att röra vid hans fötter. Då vet de på något sätt att han också uppstått i en kropp. Och Jesus där och då uppmanar dem att låta rädslan ge vika för glädjen. Han lever, verkligen. Och återigen får kvinnorna uppdraget att berätta för lärjungarna att de ska ses i Galileen. Och under tiden kvinnorna är på väg så har vakterna piggnat till. Och några av dem har gått in till staden för att berätta för översteprästen vad som har hänt. Och precis vad de har berättat är oklart. Att som vakt somna på sitt pass var på den här tiden belagt med dödsstraff. Och vad som har hänt medan de har varit medvetslösa är ju ganska svårt att redogöra för. Men stenen är uppenbarligen bortrullad och graven är tom. Översteprästerna, de överlägger och så erbjuder de vakterna en stor summa pengar mot att de tiger om vad de vet. Istället så ska de säga att lärjungarna kommit under natten och rövat bort kroppen medan de sov. Återigen, ett ganska problematiskt förslag med tanke på att man inte får sova på sitt pass. Men skulle någon berätta detta för ståthållaren så lovar översteprästen att det går att lösa. Kontakten de mäktiga emellan är uppenbarligen inget fel på och allt går att köpa för pengar. Både förräderi och lojalitet. Så går soldaterna iväg, sprider ryktet om att uppståndelsen är fejkad medan kvinnorna går till lärjungarna och berättar den goda nyheten att Jesus lever. Det är berättelsen. Och hur ska vi förhålla oss till de goda nyheterna om uppståndelsen? En berättelse som förändrat hela historien, som är kristendomens kärna och ändå omöjlig att förstå. Förra veckan, eller om det var för 2 veckor sedan, så hade vi uppstart kring bibelstudier kring Efesierbrevet. Efesierbrevet som är ett väldigt kort brev men otroligt innehållsrikt och mycket som är teoretiskt och inte så lätt att förstå, inte ens för välutbildade teologer, mycket mer välutbildade än mig. Vi lyssnade på ett bibelstudium från en teolog. Och efter att han hade haft en mycket teoretisk genomgång med olika synvinklar, olika sätt och möjligheter att tolka, så landade han i att man kan ju också välja att läsa texten som poesi. Alltså låta en text tala genom att vi blir berörda, förundrade, drabbade utan att intellektuellt kunna förstå varje del. Ja, vi kan låta oss dras med, bli berörda, förhålla oss utan att förstå allt i huvudet. Det är väl så det är att låta anden leda vår bibelläsning. Att orden får bli liv i vårt liv. Att Gud drabbar oss. Liksom vi har försökt gestalta alla påskens gudstjänster. Det här med att ta in budskapet med känsla, erfarenhet, musik, konst. Ja, alla andra uttryck som kan hjälpa orden att bli liv. I bibelsamtalen vi hade efter det här studiet så var det många av oss som kunde dela med oss av glädjen och lusten att läsa Bibeln. När vi tänker på att Gud kan drabba oss, beröra oss, tala till oss genom språk bortanför intellektuell kontroll. Och jag tänker att berättelsen som är vårt fokus idag handlar om just det. Att öppna sig, be om att få ta emot mysteriet i förundran, att låta påskdagens uppståndelseberättelse få liv mitt i mitt liv. Berättelsen där allt är överraskning och ingenting kan förklaras men ändå är sant. Och som en hjälp att närma oss påskbudskapet så vill jag nu ta hjälp av en vacker berättelse i skönlitteraturen som kan ge oss ett perspektiv på uppståndelseberättelsen. Evangelisten Matteus han beskriver ju hur makthavarna fuskade med vittnesmålet. De spred falska rykten om att lärjungarna hade rövat bort liket. Och i alla tider har människor funderat över, där vid graven, varför fanns det inte fler vittnen än de här enstaka kvinnorna? Varför var inte alla lärjungar där och massvis med folk vid den där graven? I alla tider har man funderat över, varför fanns det inte fler vittnen än kvinnorna vid graven? Och det är också Barabbas reaktion i Per Lagerkvists roman med samma namn. Själv har Barabbas kommit till graven för att kontrollera att den döde inte skulle stå upp från de döda. Det visste han ju visserligen, men han ville se det med egna ögon för att vara alldeles säker på det. Och så väntar han till soluppgången, men missar ögonblicket då den första strålen från solen kom och kastade sig mot klippväggen. Graven var tom. Han blev först så häpen att han bara låg och stirrade på öppningen där han själv sett dem lägga in den korsfäste, och på den stora stenen som han hade sett dem vältra framför. Sen förstår han att stenen varit bortvältrad hela tiden, därför att lärjungarna under natten hade rövat bort sin käre dyrkade mästare för att kunna säga att han uppstått precis som han förutsagt. Därför höll de sig undan. När undret verkligen skulle ha skett, då kunde de inte vara där. Barabbas går i alla fall fram, kontrollerar den tomma graven. Och då i graven så ser han en gestalt han kände. Den har mynta. Hon ligger på knä vid den tomma graven. Det var knappt han hörde när hon viskade för sig själv: Guds son är uppstånden. Guds son är uppstånden. Barabbas vet att det som gjorde henne så lycklig inte alls är sant. Men han har inte hjärta att beröva henne illusionen, utan frågar: hur har det gått till när den korsfäste uppstod? Kvinnan var förvånad. Hänförd beskriver hon med evangeliets ord undret. Hade han inte sett det? Nej, det hade han inte. Det visade sig att hans ögon var riktiga nu, att nu såg han inga syner mer utan bara själva verkligheten. Det som var verkligt för den harmynta var osanning för Barabbas, för alla som såg med vanliga ögon. Evangelisterna som berättat om påskundret höjer inte ens ögonbrynen, verkar det som i deras texter, när kyrkogårdsvandringar från döden förbyts i uppståndelse av livet. Med samma självklarhet så berättar de om änglasyner och om de sörjande kvinnornas arbete med att göra ordning alla oljor och parfymer för den döda. Och kvinnorna är övertygade om att de ska möta en död. Och Barabbas, han är lika övertygad om att han ska finna en tom grav. Och hans förklaring är enkel. Liket är bortstulet. Den harmynta, liksom evangeliets kvinnor, har ingen förklaring. De vet bara att de har ställts inför ett oväntat under. I boken så berättas det att Barabbas inte har hjärta att störa den harmyntas glädje, fastän han vet att det hon har upplevt är en illusion. Men hennes glädje är ingen illusion. Det var inte sorgen över en död vän som utlöste oanade krafter hos de sörjande vännerna till Jesus, utan en oanad, icke på förutan händelse, nämligen glädje. Glädjen var undret. Och jag hörde någon morgon, kanske var det igår eller någon annan dag i veckan, det var ett program om hur uppkommer skratt. Samma förundran, hur uppkommer ett skratt? Vad är de så psykologiska och fysiska fenomenen i våran kropp som gör att vi skrattar? Samma med detta, en glädje som bara hände. Oväntad, en glädje. Men vi människor försöker, precis som de i radioprogrammet, förstå varför skrattar vi. Så försöker man förklara uppkomna fenomen överhuvudtaget. En glädje som plötsligt drabbar oss. Ingen av oss kan förklara Barabbas förklaring till den harmynta. Och Maria Magdalena och alla oss som så småningom kommer att agera kring Jesu grav är offer för en illusion när vi berättar om vår oväntade glädje. Det var Barabbas förklaring, och den känns ju inte tillfredsställande. En illusion. Är skratt glädje? Är det en illusion? Nej, tvärs genom sekler och tider så kan jag själv känna och dela Marias och andras glädje över deras oväntade möte med livet när de har gått ut för att smycka döden. Det är liksom en ilning av glädje när man får ta emot den här berättelsen. Alla fyra evangelierna som berättar det här, påskdagen, Den berättelsen är äkta, för den gör något med oss om vi tar emot den. Det vet jag, för Gud är allting möjligt. Det är så starkt med den överraskande glädjen som vi ibland så där mikrosekunder kan få uppleva. När det liksom spritter till i oss och glädjen är där. Den kan vara så stark att man värjer sig i ett flyktförsök. Precis som kvinnornas första impuls var just rädsla och flykt. Det kan bara inte vara sant. Och det är också en trovärdig reaktion. Men man stannar och överväldigas av en förblivande glädje som kan bli en djup livserfarenhet som man inte kan komma fram. En erfarenhet som ju också är skälet att vi är en kyrka, som är skälet till kristendomen. Erfarenheten från död till liv. En Gud som lever, som verkar, som hälsar oss liv i varje pulsslag i vår kropp. I allt liv som uppstår mellan oss och i naturen. Ja, där är Gud. Barabbas, han såg inte vad som skedde. Inte Maria, ingen av hennes väninnor, inte Pilatus, inte jag, ingen. Men den harmyntes glädje var ingen illusion som överlevde tack vare Barabbas goda hjärta. Det var inte heller Maria från Magdalas upplevelse. Eller apostlarnas, eller all deras glädje som upplevt och upplever påskbudskapet som liksom en sprittande ilning av fröjd. I släkt med det här när man känner att våren kommer, att det är ur det frusna uppstår liv, att en snödroppe slår ut och en påsklilja och en koltrast sjunger. Samma fröjd och förundran. Så, hur ska vi ta emot påskberättelsen om livet som segrar över döden, om hoppet om att inget är kört, att det kan tyckas livlöst, att allt det som kan tyckas livlöst kan uppstå till nytt liv, att döden här på jorden inte har sista ordet utan det eviga livet. Hur kan vi tro på detta? Ja, vi kan be. Vi kan be att vi precis som den harmynta i Per Lagerkvists roman, som kvinnorna vid graven och som evangelisten Matteus som återger berättelsen med självklarhet, att vi själva ska få gåvan att ta emot glädjebudet. Precis som poesi. Låt oss beröras, känna hopp, känna glädje. Och idag så bjuds vi att vara vid den tomma graven. Där allt är överraskning och ingenting kan förklaras, men ändå är sant. Där ryms både bävan och glädje. Där är uppståndelse, det goda seger över det onda. Det är ett faktum. Så låt oss be. Gud, ge våra inre ögon ljus. Så att vi kan ta emot mysteriet, förundras, glädjas. Amen.